Hej och varmt välkomna till Placera-podden. Idag sitter jag, Carl Hans, och min kollega
Per Stål
på intervjuarsidan av studion. Idag ska vi prata duopolmarknader och lite halvledare med ingen mindre än David Rindegren, analyschef på fondbolaget Sea Worldwide. Varmt välkommen till Placera-studion, David.
Tack så mycket.
Ja, varför är du så intresserad av duopolmarknader?
Vi försöker lista ut vilka de 30 bästa aktierna att äga är i vår globalfond. Och så äger de över lång, lång tid. Och investerar man över ett par kvartal eller kanske något år, då spelar saker som barriers to entry eller pricing power, möjligheten att öka sina priser hela tiden, det spelar ganska liten roll. Men om man äger aktier över längre tid, 5 år eller längre som vi hela tiden satsar på, då blir sådana här saker väldigt viktiga att förstå. Och vi har möjligheten, där jag sitter nere i Köpenhamn, att göra lite mer sådana här researchprojekt, att titta ut filosofiskt på saker och ting. Och för 2 år sedan så tittade vi på vad gör om bolag har pricing power, alltså kan öka priser och egentligen öka priser över inflationen, stå emot inflation. Och det kan vi prata lite grann om, och det handlar egentligen om hur du säljer, till vilka marknader du säljer, vilken andel av slutkundens kostnad är du. Om du är en liten andel kan du ofta skruva upp priserna. Men också den sista komponenten som vi inte tittade på för 2 år sedan, det är just marknadsstrukturen. Hur ser den ut? Och det vi ska prata om idag, som jag tror vi ska prata om idag, det är lite skillnaden mellan monopol, men framförallt mellan duopol, alltså 2 bolag som konkurrerar, eller oligopol, eller en marknad där det finns massor med konkurrenter.
Finns det mycket duopolmarknader?
Det finns inte så jättemånga, men de som finns där är definitivt värda att titta på.
Hur hittar du dem, eller hur screenar du för att hitta duopolmarknader?
Vi gör ju ingen riktig screening, att vi börjar med 20 000 aktier och jobbar oss ner. Det är ganska svårt att screena i databasen på det marknadsandel. Utan det handlar om att följa kvalitetsbolag under lång tid och se om någonting förändras. Jag tror vi kommer att prata om halvledare lite grann idag. Det har varit väldigt intressant marknad. Men också faktiskt intressant för en marknad som en gång i tiden inte alls var så konsoliderad, men som har blivit det. Så det här sker över lång, lång, lång tid. Och ibland kan det vara så, till exempel så äger vi ASML som ett halvledarbolag, att det här tar decennier. Det var ASML och Canon för 20 år sedan, och så föll Canon ifrån, och så blev det faktiskt ett monopol med ASML. Och så man måste följa de här industrierna över lång, lång tid och se vilka som överlever. Och det är ganska ovanligt att vi har duopol. Oligopol och monopol är extremt ovanligt. Men när de finns så är det ju inte så många
aktörer.
Och då måste man titta på dem om man är kvalitetsinvesterare.
Men jag bara tänker nu, för nu blir jag lite förvirrad. Jag känner att jag tänker att en marknad börjar som en monopolmarknad och sen blir duopol. Men det låter ju inte fallet när du pratar halvledare, för där pratar du ju konsolidering.
Ja, ibland skulle det kunna
att
vara så.
Att duopolmarknaden kan komma från flera håll, eller?
Jag skulle nog säga så här, det är klart, om man ska vara riktigt hårdrare så att säga, så är det ju någon som börjar med någonting någonstans. Men sen handlar det om hur snabbt kan andra följa. Nu är inte det här, tror jag, en videopodcast, men om man såg mig så skulle man säga att jag går inte till frisörer speciellt ofta längre. Helt rakat hår. Men om man tar en sån marknad, till exempel första frisören, det är klart det fanns en första frisör, och den frisören var ju då ett monopol. Men sen är frågan då, barriers to entry för frisörtjänster, hur ser det ut? Ja, men någon tittade på den här mannen eller kvinnan som skar av hår för tusentals, tiotusentals år sedan och såg, det där kan jag göra också. Och så fanns det 2. Och så fanns det 10 000. Och tittar man till exempel i USA så finns det statistik på hur konsoliderade marknaden är. Och förstås frisörtjänster är ju, det finns ju hur många som helst som gör det här. För det är så lätt att göra det. Så ja, det är klart någonstans, någon gång så börjar det med att någon gör det. Men om du inte då är helt unik, det finns omöjligt någon annan att följa upp dig och göra det här, så kommer du ha fler konkurrenter som kommer in ganska snabbt. Så ja, hårdraman är såklart, någon är ju först med någonting, men de flesta affärsverksamheter har inte så höga inträdesbarriärer, och då strömmar det direkt in fler och så får vi en massmarknad. Och sen kan det vara så att vissa marknader då så faller man ifrån, några är bara bättre. I fallet med ASML till exempel, så var de det enda bolaget som lyckades göra den här EUV-maskinen. Canon lyckades inte, det var så svårt, och så blir det ett monopol. Men det är ganska sällsynt. Så ja, du har rätt, någon gång så börjar det och då är det ett monopol, men sen så oftast så bara strömmar det in andra konkurrenter. Att vara en fast follower, att kopiera, är ju extremt framgångsrikt.
Har du några andra exempel på så duopolmarknader som har uppstått förutom den här ASML och Canon?
Till exempel så äger vi Epiroc i vår global fond. Mm. Och det är Epiroc och Sandvik, två svenska välkända bolag som då har ett duopol i en nisch. Och det är ganska vanligt att man äger en liten nisch. Så Hard Rock Underground Mining har de ett litet duopol i. Och då kan man fråga sig, varför det då? Varför kommer inte Caterpillar in och ta det här? Jo, men det är också en relativt liten nisch där man kan äga. Så att det är också så att vissa större företag gör ju förstås beslutet att är det här värt för oss att gå in här om det finns en större konkurrent? Nej, för marknaden är kanske inte så stor för oss. Och tillbaka till den här ekvationen som vi har här på papper framför oss som vi använde för 2 år sedan när vi tittade på varför det här är intressant att kika på. Så finns det en fantastisk bok som heter Seven Powers som jag kan rekommendera alla att läsa här på semestern i sommar. Och där målar den här författaren upp en ekvation som är så här. Och ta fram en penna nu, eller sätt dig ner och fundera, för det här är ganska viktigt. Han säger så här, ett bolags storlek, alltså market cap eller net present value, det är stora M, hur stor marknaden är, gånger hur snabbt den här marknaden växer, lilla g, gånger vilken marknadsandel, lilla s, gånger vilken marginal det här bolaget kan ta. Och om man tänker då till exempel på Hard Rock Underground Mining så är det inte en jättestor marknad. Det här stora M-et är inte jättestor. G-et är inte jättestort just nu. Det kanske är så att vi har mining capex som accelererar nästa decennium, vilket vi tror skulle kunna ske. Men de här två aktörerna då, de har höga marginaler och hög marknadsandel i den här. Och då kan man ha faktiskt en helt okej affär där. Men kanske inte tillräckligt stor marknad för ett Caterpillar. Så kan det uppstå att man äger en nisch och då finns det ingen anledning för en annan att gå in och kriga där. Så det är ganska vanligt.
Så ni äger duopolbolag i olika stora duopolmarknader? För jag menar, ASML äger ni också?
ASML äger vi.
Det låter som en gigantisk duopol. Alltså en stor marknad, Epiroc är lite mer hårdare nischad. Är det så
jag... Ja, precis. Och då tycker jag man kan fundera lite grann på, tillbaks till den här ekvationen då. Man kan fundera på varför är vissa bolag har trillion dollar market caps. Alltså varför har vi det nu? Till exempel molnbolagen är ju faktiskt oligopol. Vi har 3 stora molnbolag, så inte riktigt duopol. Men du har jättemarknad. Alltså vi pratar om 1,5-2 triljoner US-dollar.
Vilka bolag pratar vi om?
Nu pratar vi om Amazon, nu pratar vi om Alphabet och moderbolaget till Google. Och vi pratar om Microsoft med deras Azure, de här molntjänsterna. Du har 3 stora aktörer. Och så tänker jag så, varför är det här jättestora bolag? Jo, du har en jättestor marknad, stora M, som växer jättesnabbt. G, alltså 15-20% växer ju molntjänster per år. Och sen har du en hög marknadsandel. Och affärsmodellen att sälja mjukvara på det sättet har också höga marginaler. Och då får du den här typen av market caps. Och så kan man titta då på ett lite mindre då, M som vi pratar om, Epiroc. Ja, men då får du också lite mindre. Epiroc kommer aldrig någonsin att vara, det är klart man kan teoretiskt sett få äta upp det här då, men det kommer aldrig vara samma storleksordning som de här andra bolagen vi har pratat om. Och tillbaks till halvledare, varför är det intressant? Jo, det är ju för att de har ju gått från att vara då en ganska fragmenterad marknad och sen har det fallit ifrån. Det har varit så dyrt att investera i ny produktionsutrustning, så svårt till exempel att utveckla nya maskiner som i fallet med ASML, så många har fallit ifrån. Och sen har du ett jätte-M, ett enormt stor marknad som växer väldigt snabbt, just lilla G, som accelererar just nu, hög marknadsandel och höga marginaler. Och då får du någonting väldigt intressant.
Hur väljer ni bolag nu då? För det, vad tycker ni om den duopolmarknaden? Det är 2 bolag eller oligopol då, 3 per definition. Hur väljer ni till globalfonden om vi pratar Microsoft och de här, AVS?
Vi äger alla 3.
Ja, ni äger alla 3.
Vi äger alla 3. Det är ett sätt att göra det också. Det är så pass intressant.
Epiroc och Sandvik äger ni båda där också?
Vi äger Epiroc.
Där har ni gjort ett val.
Där har vi gjort ett val, precis. Och vi har ju 30 aktier, aldrig någonsin mer. Jag brukar skämta att enklaste sättet att få sparken på mitt jobb det är att vi ska ha 31 aktier. Det är ingen som har försökt det. Vi kan ha 28, 29 och 30, men vi har aldrig mer än 30 i vår globalfond. Och då kan man fråga sig då, vad tjänar vi extra på att ta Epiroc och Sandvik till exempel? Eller Mastercard och Visa till exempel. Vi har Visa i det här fallet, som också är ett duopol. Så att rätt ofta så väljer vi det vi tycker är absolut bäst av det här. Vi har inte 50, 60, 70 platser att stoppa in 5 eller 6 bolag som är intressant spel på någonting. Utan vi väljer ett. Och så tänker vi. Sen är det lite annorlunda med molnbolagen. De har lite olika exponering. Alltså Amazon är ju inte samma exponering som ett Microsoft. Microsoft är inte samma exponering som ett Google. Så där tycker vi att vi har lite olika anledningar att ha tre stycken molnbolag. Då,
hur skiljer de sig åt då, om man går in på molnbolagen?
Ja, men Amazon är ju dessutom då återförsäljare, eller egentligen då sätter upp infrastrukturen. Om jag eller du skulle vilja sälja kammar på nätet förstås, eller så tredjepartsleverantör. Det är ju inget som... Nej. Google håller på med till exempel. Google har lite annan exponering. De äger ju då online advertisement på ett annat sätt. Och sen har du Microsoft som förstås har hela Windows Office-delen också. Så de har olika exponering utöver att ha de här molntjänsterna. Och sen ska man hårdra det, så är det ju egentligen då Amazon med AWS som var först, som har högst marginaler. Och sen kommer Microsoft efter och nosar väldigt, väldigt tätt på Amazon, och sen har du ett Google då med deras Google Cloud som ligger långt efter i marginalen, som vi ser kommer, som är olika mogna också i molntjänsterna.
Och hur ser er exponering ut mot de här tre bolagen? Vilken har ni störst exponering mot? Och
vi har störst exponering i Microsoft.
Okej.
Det har vi.
Är det något som gör dig sömlös när du tittar på dina duopolmarknader? Vad är du mest, vilka risker finns det i där Epiroc, Sandvik du pratar? Ja, kommer det någon stor spelare in som tycker att den här marknaden kan vara värd att ta därför att ge synergi med något annat? Är det...
Ja, men det är precis det här som det handlar om när vi tittar på den här studien då, som vi gjorde för några månader sedan. Det är just det att på samma sätt som det är väldigt, väldigt fördelaktigt att vara ett duopol, faktiskt mycket, mycket mer fördelaktigt än att vara ett oligopol, och vi kan gå in på det. Så det är förstås så att en av de absolut största riskerna, om du äger någonting som är ett duopol och det kommer en ny konkurrens, så faller ofta marginalerna ner. Det här lilla M havererar. Och vi kan prata lite grann om varför det är så. Det är lite halvtekniskt det här, men väldigt, väldigt intressant. Och 1929, då skrev en amerikansk matematiker, statistiker, en artikel som heter Stability in Competition. Och om vi tänker oss nu hans modell, som faktiskt är ganska intressant, som man kan tänka sig i huvudet när man sitter och lyssnar på det här, så tänkte han sig en strand där det fanns då försäljare. Och det är möjligt att det här är en efterhandskonstruktion, men han beskrev det här som då spatial konkurrens. Att ett bolag konkurrerar i en dimension. Och det kan man tänka sig som att i det här fallet så konkurrerar var du befinner dig i rummet. Till exempel en ICA-butik eller en Lidl-butik. Och vi kan prata om det exemplet i Sverige. Men om du tänker dig då, blundar, nu befinner vi oss här i relativt kalla våren här i Stockholm, det är nollgradigt, men vi tänker oss att det är 20 grader varmt. Vi befinner oss på en strand och vi är de enda som säljer glass på den här stranden. Och så står vi på den här stranden, vi har vattnet i ryggen, tittar ut över de som ligger där och solbadar. Och så tänker vi oss, var på den här stranden, om jag är den enda som säljer glassen? Tillbaka till den här första frågan som du hade då om monopol. Var kan jag stå på den här stranden för att få alla kunder, för att få hela marknaden? Och då blir ju svaret, jag kan stå var som helst. För vill du ha glass så måste du tröska över till mig, oavsett om jag står på ena sidan av stranden, mitten av stranden eller den andra sidan. Och det intressanta då blir ju det Harold Hotelling tänkte på. Det var, vad händer när vi introducerar en till aktör, när nästa glassförsäljare kommer in? När vi går från ett monopol till ett duopol. Och om man tänker sig då den här stranden, säg att den är 100 meter lång. Och jag väljer att stå, jag struntar över mina kunder sitter. Jag står långt ut åt hörnet, säg 20 meter in från ena kanten då. Var ställer sig nummer två som kommer in? Den andra glassförsäljaren. Och sättet att konkurrera här är att vi säljer samma glass till samma pris. Enda sättet att konkurrera, det är den här spatiala dimensionen. Hur långt är det från där jag ligger och solbadar till glassförsäljaren? Och om man tänker på det här då, och det är svårt ibland lite grann att föreställa sig något i huvudet som är enklare att rita upp. Men om man tänker då att det står en glassförsäljare långt ut i kanten på den här stranden. Glassförsäljare nummer två kommer att ställa sig så nära som den som möjligt, fast lite till höger om den. Då får man ju 80%. Det är 80 meter av stranden, det är mycket, mycket närmare till mig än till den här första glassförsäljaren. Och vad blir då slutsatsen av det här för den första glassförsäljaren? Jo, jag kommer att ställa mig strax till höger om den andra, och nu har jag 79 meter av stranden som jag äger. Och så roterar de här runt, positionerar sig till de står någonstans i mitten och har delat på stranden. Jag har halva stranden till höger om mig, min konkurrent, den andra glassförsäljaren, har halva stranden till vänster, 50 meter. Och så står vi där. Och det är ganska trevligt. Vi har delat upp marknaden helt naturligt. Vi behöver inte sälja någon annan glass. Vi behöver inte sänka priserna, utan vi står där och säljer glass. Du säljer till vänstra halvan, de 50 meterna. Jag säljer till högra halvan, de 50 meterna. Och det var det här som Harald Holterling började fundera på då. Hur sker konkurrens och hur får vi den här stabiliteten? Hur får vi ett Nash-equilibrium som det heter, om folk har lärt lite makro- och mikroekonomi i skolan. Och då kan man ställa sig frågan, nu står de här personerna här, vad händer med nummer tre som kommer in? Och det är nu vi går från ett duopol till ett oligopol. Och trean så finns det inget Nash-equilibrium för. För att om man tänker sig att den personen kommer in och ställer sig, kommer han ställa sig precis till höger om en av de här två aktörerna, eller vänster, och få sig 49% av marknaden. Och den som blir squeezad i mitten nu måste ju röra sig. Jag har kanske då en meter som jag kan sälja glass. Jag måste röra mig igen. Och så blir det bara en konstant rotation, ompositionering. Och det som brukar ske då, det är att någon sträcker upp handen och säger glass halva priset. Eller jag har jordgubbsglass och vaniljglass. Och så havererar marginalerna. Och det är det här som är så intressant. Det är en enorm skillnad mellan ett duopol och ett oligopol. Och tillbaks till din fråga då, vad håller mig vaken om natten? Just nu är det en 7 veckors bebis som håller mig vaken om natten. Men om man tänker på aktier så skulle det vara just när vi äger då många duopol. Vad händer när det blir oligopol? Och det som ofta sker, det är att marginalerna havererar. Och de havererar dels för att man måste ompositionera sig, erbjuda något nytt, det kommer in en ny konkurrent. Eller att den nya konkurrenten, den här tredje glassförsäljaren, tittar på marknaden och inser, de har delat upp den här marknaden på det här sättet, i det här fallet den här spatiala dimensionen. Om jag ska komma in så måste jag erbjuda något annat. Jag måste erbjuda vaniljglass om de säljer jordgubbsglass. Jag måste sälja glass som är betydligt billigare. Och då havererar marginalerna från de två första aktörerna. Så det är det som man ligger vaken om kring natten och funderar, vad sker när Caterpillar kommer in? Vi tror inte att det kommer att ske, Hard Rock Underground Mining, och hota Epiroc eller Sandvik. Men det är det man måste fundera på.
Har det hänt någon gång under din förvaltartid här på Sivalvard? Har du några exempel på det?
Ja, men det har det skett. Det har det skett. Om jag tänker tillbaka ännu mycket längre i min karriär så har jag ett roligt exempel. När jag satt och förvaltade aktier på Brummer & Partners teknologiaktier. Och då köpte vi tidigt in oss i ett kinesiskt datorspelsbolag som heter Perfect World. Otroligt bra namn. Och det här var strax efter finanskrisen och det här var ett bolag som växte omsättningen 50%, handlades P11, nettokassa, otroligt bra marginaler. Och då som adresserade en jättestor marknad, datorspel i Kina, som förstås växte snabbt, alla kinesiska spela datorspel, som hade en liten marknadsandel med väldigt hög marginal. Det var bara den här marknadsandelen som var problemet. Och vi började köpa på $13-14, det var noterat i USA. Aktien föll då under finanskrisen ner till $9. Min chef vände sig till mig och frågade, vet vi vad vi gör här? Och jag sa, det vet vi. Vi vet verkligen vad vi gör.
Och det här var bombsäker liksom.
Väldigt hög conviction. Och sen gick aktien från $9 till $36. Mm. Vilket förstås var väldigt trevligt när vi hade den som största position i fonden. Men det här var något som skedde då över 2 år egentligen. Om man tittar ut ytterligare lite grann så hade det här bolaget inga egentligen barriers to entry. Alla såg att det var en jättemarknad. Alla kineser vill spela dataspel. Stora M var stort. G växte väldigt snabbt. Det växte väldigt snabbt. Och sen så bara kom det en våg av nya aktörer in. Och den här aktien gick sen efter de här 36 inte alls speciellt bra. Så ja, jag har sett det. Och om man tänker kring den här typen av positionering, så det spelar ju ingen roll om man har en aktie en vecka eller en månad eller kanske ett år, men äger man aktier över lång tid så är det väldigt viktigt att vara vaksam på, köper jag in med någonting som bara går bra för att det är en stor marknad som växer snabbt, eller har de här faktiskt något unikt som gör att de kan ha en stor marginal, försvara en marknadsandel. I det här fallet så blev det en jättebra investering för vi kom ut i tid, men det är en aktie jag har tänkt tillbaka ganska mycket på, att det var en bra investering på 2-3 års sikt. Men på 5 år var det absolut inte det, för att inträdsbarriärerna fanns inte där. Alla kunde göra egentligen, eller väldigt många aktörer kunde göra intressanta online-dataspel i Kina och så sen var man utkonkurrerad.
Om vi pratar stora barriärer då, det finns ju ett antal bolag som man pratar mycket om idag som har ganska stora barriärer, men det konkurrenterna investerar väldigt mycket. Jag tänker ASML, Nvidia, Novo Nordisk, som har lite av unika positioner på marknaden. I ASMs fall så läste jag nu senast att den kinesiska regeringen har avsatt väldigt mycket pengar nu i något projekt för att lyckas bygga någon konkurrent då, som de drabbas av de här exportrestriktionerna från USA då. Nvidias fall så verkar ju de stora kunderna då, vilket är de här tre molntjänstbolagen bland annat, försöka skapa egna ersättningsprodukter då, eller hur man ska säga. Går det bara att plöja in pengar? Är det liksom faktorn för att komma över stora barriärer, eller är det massor med annan unik IP?
Det är lite olika svar i olika fall här. Om man tar till exempel stora molnbolagen, så handlar det till stor del om att de plöjer ner så enorma summor i capex, alltså investeringar, att det är svårt för någon annan att komma i kapp. Det här ska jag säga att själva höjden i det de gör är inte lika stort som skalan egentligen. Om man tar då Alphabet, så senaste kvartalet så tror jag att man investerade 11 miljarder US-dollar i ett kvartal. Och det är helt enorma summor. Och det är väldigt, väldigt svårt för någon annan att göra det, förutom de andra två här aktörerna. Så där är det mer skalan än något annat. Teoretiskt sett så skulle jag och du, om vi hade ett par hundratals miljarder, kunna egentligen bygga upp ett molnbolag. Men tar man fallet i ASML, så är det snarare att teknologihöjden är så väldigt hög att det är svårt att komma ikapp. Den här EUV, alltså Extreme Ultraviolet-maskinen, som de nu säljer för 250 miljoner US-dollar styck. Inte till Kina, för det får man inte. Den börjar man fundera på teoretiskt på 80-talet. Och så sa man att det här låter ju fantastiskt. Och den här maskinen då egentligen, det man gör, det är att släppa en liten droppe med tenn. Skjuta på den två gånger med laser. Första gången för att göra då det här till plasma. Och så sen så skjuta på den igen. Använda den här då ultravioletta eller extrema ultravioletta egentligen då strålningen. För att överföra din ritning till en wafer i en maskin med vatten som rör sig som ett stridsflygplan. Och det, allt det här låter ju, när man bara lyssnar på det, så inser man att det här är ganska svårt. Och en sån här rolig grej med den här maskinen, det är att de har världens plattaste spegel i sig. Som man ofta får byta ut för att man får egentligen då tennstänk på den. Så det hör man ju själv när man sitter och bara säger det här som amatör, så att säga. Då tänker man, hur ska man göra det här? Att du har den här laserstrålen otroligt kraftfull inne i den här maskinen för 250 miljoner dollar. Och så sa han då själva wafern då som accelererar som ett stridsflygplan där inne. Det är klart någonting kommer att gå snett. Och det gjorde det ju väldigt, väldigt länge innan man började förstå hur man skulle göra det här. Så det var något som verkligen funkade i teorin. Men som jag sa, det kommer aldrig funka praktiskt tills det gjorde det en dag. Och då kan man teoretiskt sitta på ett monopol. Så det är lite skillnad där. Där ska jag säga att det är teknikhöjden. Det är otroligt svårt att göra det här. Alla de här olika stegen.
Och du tror ändå inte att Kina klarar av det, om man nu öronmärker ofantligt stora belopp. Och det gör det inte sömlös. Du mår bra med ASML i portföljen uppenbarligen.
Med vår tidshorisont, ja. Sen är det så, ASML tror jag har 150 olika nationaliteter som jobbar hos dem nere i Holland. Ibland brukar jag tänka, jag undrar hur många av dem som jobbar för underrättelsetjänsten i de här 150 olika länderna. Det är klart att det spioneras, att det stjäls, att det funderas. Och kineserna gör någonting som heter multi-patterning, att du kan replikera det här ungefär, men det är väldigt, väldigt kostsamt. Du får inte samma yields, alltså det är väldigt svårt att producera stora kvantiteter av någonting. Och då kan man komma nära, men inte dit. Så att alla försöker ju. Och sen tycker jag också att man kan fundera rent filosofiskt. Om det nu är så att det finns ett bolag med en maskin som är så viktig för hela civilisationens egentligen framtid. Hur kommer det att sluta? Kanske i någon form av politisk lösning på något sätt. Och vi är ju lite grann där man från amerikanskt håll säger, det här får ni inte säga det till Kina, och det gör man inte heller. Jag tror vi kommer att se mer och mer och mer av det, att man kommer att få sälja betydligt mindre till Kina. Nu är det så att ASML säljer fortfarande en massa maskiner till Kina, men de här äldre DUV-maskinerna, alltså Deep Ultraviolet. Och det kommer vi se mer av, att det där kommer bli svårare och svårare för västerländska halvledartillverkare eller de som säljer utrustning för att tillverka halvledare att få sälja till Kina.
Nvidia, äger ni den?
Den äger vi inte.
Vad är din syn där? Om bara, för det är väl också lite monopol?
Ja, jag tror faktiskt jag får varken legalt säga bu eller bä om en enskild aktie, varför vi ska köpa eller inte.
Nej,
ska köpa.
Men hur ser marknaden ut? Och tror du att konkurrenterna kommer att komma ifatt där? Vad är er syn?
Nvidia är ju intressant, för det är ett sånt här bolag som har gått från att vara lite halvskruttigt att göra grafikkort om man tittar långt tillbaka i tiden. Och jag råkar nog sitta här som en av de få som har shortat Nvidia en gång i tiden och tjänat pengar på det. Och det är både min bästa och absolut sämsta affär någonsin. För man skulle ju förstås, istället för tjäna 30% över två kvartal, så skulle man ju förstås ha varit lång och tjänat hundratals procent över decennier istället. Eller tusentals i det här fallet. Men Nvidia har ju gått från att vara så där på en ganska då fragmenterad marknad till att bli egentligen då ett monopol, mer eller mindre. Sen är frågan då om det verkligen kommer vara det framöver. För tillbaka till de här stora molnjättarna. Det de kan göra med sina enorma kassar är att de kan också utveckla sina egna chip. Och det man ska tänka på att det de har som Nvidia inte har, att de äger ju kunden. De sitter mycket närmare use cases, vad de faktiskt gör med datan. Nvidia är ju ett steg bort. Och sen om man ska också tänka kring Nvidia lite grann, så har de lyckats väldigt bra i det här första steget med den här AI-boomen. Alltså när vi ska då träna alla de här modellerna. Men nästa steg när vi skickar en förfrågan, kan du skriva en godnattsaga till min 7 veckors lilla bebis här, alltså inference, det är inte riktigt säkert att de kommer dominera där. Så att det finns en del frågetecken kring ett Nvidia, det är helt klart, förutom kanske värdering och liknande. Men Nvidia är en sån här aktie, tillbaks till den här ekvationen, man ska ha den nedskriven på en lapp eller i bakhuvudet, att du har M, jättestor marknad som växer snabbt. Du har en väldigt hög marknadsandel S och du har också höga marginaler, för du kan ta betalt eller du kan egentligen diktera priserna helt. Så att då blir det den här typen av market cap rätt så vanliga då. Att jättemarknad som växer snabbt, hög marknadsandel, höga marginaler, då kan du komma upp i sådana här trillion dollar market caps.
Men det här är kanske inte ett bolag som man kommer att se bland de 10 mest högst värderade bolagen om 10 eller 20 år?
Risken finns ju att någon annan försöker göra det här, och det försöker man ju redan. Alltså alla de här molnjättarna designar ju sina egna chip. Men det man måste ha då till exempel, det är ju mjukvara för att designa chippen. Där finns, det är också ett oligopol där vi äger den ledande Synopsys till exempel. Så att vi försöker ha exponering mot den här marknaden. Det är ju intressant med en stor marknad som växer snabbt. Men just Nvidia har vi valt att inte köpa en gång på grund av värdering, och sen också frågan är om de här verkligen, de här marknadsdelarna kommer hålla i sig framöver. Vi är inte lika övertygade om det. Sen har det varit ett misstag. Det är klart man skulle äga Nvidia. Det här är en aktie som gick från, om jag minns rätt, $300 till 150, från 150 upp till $800-900 ganska snabbt. Det är en fantastisk utveckling. Men vi tänker rätt så mycket på det vi kallar sustainability of growth. Att man ska växa från år till år till år över magnitude of growth. Och här är helt klart en aktie som har haft en enorm magnitud, alltså storleken på tillväxten har varit helt enorm. Men det man ofta finner då, det är att då blir också multiplen helt enorm. Och sen går man från bara väldigt, väldigt hög tillväxt till ändå att bara ha hög tillväxt. Och så havererar multiplen. Och där vi historiskt sett har gjort fel, det är att köpa de här aktierna som har väldigt, väldigt hög tillväxt. Och sen så händer någonting, det blir bara hög tillväxt och då kommer multiplen ner och så blir det ingen bra aktieinvestering. Så det vi gör, det är att försöka fundera på sustainability of growth, att växa år från år till år. Hellre med en ganska hög tillväxt istället för den här ultratillväxten. Framförallt om man är långsiktig så blir det väldigt svårt då att äga något som har en multipel som kommer ner. Och det ser man i de här hypertillväxtbolagen när folk bara fokuserar på G och M. Att rätt så ofta så kommer in konkurrenter eller så växer man lite långsammare och så kommer multipeln ner och så blir det en dålig aktieinvestering.
Ni gör Synopsys som ett bett istället då inom den här sektorn, och där, de får sannolikt kanske fler kunder nu då om Apple och ja, eller AWS och Microsoft vill börja designa egna chips, då behöver de mer mjukvara.
Precis, och vi har en midcap-strategi som heter Centuria, och där har vi som Synopsys som största innehav. Och det Synopsys gör, det här är ett oligopol då, ska man komma ihåg. Man skulle kunna pressa det här till att det är ett duopol, för det är två stora aktörer som har en liten trea som följer. Men låt oss vara stringenta här, låt oss säga att det är ett oligopol. Så du har Synopsys, du har Cadence och sen har du Mentor Graphics som är en liten del i Siemens. Och Siemens äger vi också. Och de gör då egentligen den här mjukvaran för att designa chippen. Och det finns då tre egentligen stora aktörer i världen som har tillsammans ungefär 80% av marknaden. Runda slängar 80% av marknaden. Och det tycker vi är intressant, för att oavsett om du är ett Nvidia eller om du är ett Microsoft och ska designa en chip, så behöver du använda den här mjukvaran för att lista ut hur du ska designa chipen. Och det är oerhört komplicerat att göra. Det är en koncentrerad marknad som blir ännu mer koncentrerad. Precis det här receptet för egentligen bra aktieavkastning. Och sen har du höga marginaler, bra affärsmodeller, du säljer mjukvara, långa kontrakt. Och det tycker vi är väldigt intressant. Så där har vi exponering via Synopsys.
Jag tänker på ett annat bolag som också har ultratillväxt, tycker jag i alla fall. Som jag vet att ni har i fonden som vi pratade om, att ni har fått skala ner för den har gått väldigt bra. Det är ju Europas största bolag som inte är ASML längre utan Novo Nordisk.
Novo Nordisk, ja.
Ja, hur tänker du där? Det är också en marknad som växer ultrasnabbt och man hör att det är mycket konkurrens på gång, eller många konkurrenter pratar om att de försöker ta fram.
Ja, men Novo Nordisk är ju en fantastisk historia på många sätt. För man ska komma ihåg att det här var ett bolag som växte en gång i tiden. Mid-single digit, som man säger på engelska. Alltså 5-7%. Och sen så lyckas man då inse att de här GLP-1-erna kunde användas att behandla egentligen övervikt. Och sen har vi då helt plötsligt ett jättestort M som vi bara lägger till. Att vi går från diabetes, vi lägger till ett nytt M som förmodligen är ännu större än diabetes. Och förstås G växer väldigt snabbt, men också den här sista komponenten, väldigt höga marginaler och väldigt stor marknadsandel. För det här är ju ett duopol med Eli Lilly i dagsläget. Och då får den här typen av explosiv aktieutveckling relativt ofta. Men det som gör en liksom lite orolig kring ett Novo, det är förstås att vid något tillfälle så kommer konkurrenter att komma in. För att det är den här väldigt attraktiva, stora, snabbväxande marknaden. Och det ska man fundera kring Novo och Lilly, att vid något tillfälle så kommer man att komma in med andra läkemedel och förmodligen är de inte lika bra, så man måste prissätta dem betydligt lägre. Så det är det vi funderar kring ett Novo. Så Novo är en väldigt stor position hos oss, det har ett väldigt framgångsrikt innehav, men det vi funderar framöver, det är just vad kommer att ske med konkurrensen här. När vi går från ett duopol till oligopol så går ofta marginalerna ner kraftigt. Tillbaks till exemplet här med glassförsäljarna. När du får en tredje då som säljer en framgångsrik eller tillräckligt bra läkemedel mot fetma, så kommer förmodligen marginalerna att komma ner. Sen det Novo gör som är så fantastiskt just nu, det är att de bygger upp produktionskapacitet som är väldigt svår att komma i kapp. Och tillbaks till det här lite grann skalan som vi pratar om, att de här stora molnjättarna, de är inne i att de kan investera mycket mer än alla andra. Så det är både Lilly och Novo gör det, att bygga upp kapacitet, så att även om, säg jag och du, kokade ihop i källaren ett läkemedel som var lika bra eller kanske till och med bättre, så skulle vi inte kunna producera det i någon form av kvantitet. Och det är 5-6 tyska bolag som kan hjälpa till att bygga de här anläggningarna, och de är bara uppbokade för flera år framöver. Så att det är väldigt svårt, även om man skulle ha någonting som var teoretiskt sett lika bra, att sen få ut det till den här massmarknaden. Så att det funderar vi kring Novo en del.
Vad ska man tänka om man är privatsparare nu då? Vad tycker du att det kokar ner till? Hur ska man... Vad ska man ha för hjälpmedel?
Man ska köpa vår globalfond, tycker jag. Och med alla möjliga brasklappar om risk och horisont och så vidare. Det tycker jag är den rimligaste. Det är väldigt svårt och väldigt tidskrävande att sätta sig ner och fundera på de här grejerna.
Ja, det låter ju som
men,
att... Ja.
Men om man ska ta med sig någonting då, tycker jag, som man ofta... Jag tycker att man gör fel som... Och det är förstås fel som jag har gjort många gånger förut. Det är att man tittar på den här jättestora marknaden som växer väldigt snabbt och tänker, då kan jag köpa vilket bolag som helst som har exponering där. Och det fungerar kanske, eller så fungerar det inte. Men man måste fundera mycket mer på varför ska det här bolaget ha en hög marginal och en hög marknadsandel. Och då kommer vi ner till det här, är de här de enda som kan göra det? Till exempel processen som ASML har, att kunna göra den här spegeln, att få ihop maskinen och så vidare. Finns det något annat, är det skala som det här bolaget har? Har du någon resurs som ingen annan har tillgång till? Och det här är ju mycket svårare. Som privatinvesterare så tänker man ofta på den här första delen av ekvationen, men inte andra. Så att svaret blir ju till exempel då att försöka se, ja men är det ett duopol? Har de höga marginaler? Ja men då finns det kanske någonting där. Istället för att just mitt lilla bolag som råkar vara noterat här ska ta och bli ledande i den här marknaden. Kanske, kanske inte. Utan försöka fundera på den andra delen av den här ekvationen.
Hur många duopolmarknader finns det? Eller definierar ni liksom?
Det beror på lite grann hur man skär, vilken nisch. Så det är svårt att svara på exakt. Det finns inte så jättemånga. Men de som finns är ju värda att titta på. Och när vi tittar på kvalitetsbolag där ofta, rätt ofta så är det duopol. Men man kan ju också tänka sig att man kan köpa bolag väldigt framgångsrikt som inte är duopol, men vi är på väg dit. Om man tittar till exempel så äger vi ett bolag som heter Airliquid som då gör, egentligen tar luft, kyler och komprimerar det och säljer beståndsdelarna. Och det här är en marknad som har över lång tid konsoliderats på samma sätt som egentligen halvledarindustrin. Och en liten historia jag kan berätta från när jag var en liten kille uppe i Skellefteå och åkte hem från lasarettet där min mamma jobbade, så fanns det en stor tub där utanför som det stod AGA på. Och jag visste ju att AGA var att slå barn, så jag tyckte den här tuben var lite otäck att titta på varje gång vi åkte förbi. Mm. Och så frågade jag min pappa någon gång, varför står det AGA på den här tuben utanför? Då sa han, ja men det är Allmänna Gasaktiebolaget. Och då var det förstås då syre till exempel till ett sjukhus. Och det är en fantastiskt bra industri just för att den har konsoliderats. AGA blev uppköpt. Nu är det egentligen då Airliquid och Linde, för Linde gick ihop med Praxair. Och då kommer marginaler kommer upp då. Så att man kan också titta på en industri och se att den här håller på att konsolideras. Det är inte ett duopol, men den är på väg i den riktningen och tjäna bra med pengar för att marginaler kommer upp under den resan. Men också förstås köpa in sig i duopol om man tror att det kommer att hålla sig. Om den här glassförsäljaren nummer 3 inte kommer att komma in, så kan man äga de här duopolen väldigt länge. Eller köpa marknaden som håller på att bli mer konsoliderad.
Jag tänker det är en marknad som håller på att bli så, är ju faktiskt kabelmarknaden. Liksom. Alltså sjökabel och sådär. Där sker det ju mycket konsolidering och det finns några, nu bara några få aktörer kvar.
Ja, det har inte jag tittat på. Det låter alltså rent initialt så är det ju förstås jättebra första inledningen. Så den här håller på att bli mer, ja men då kanske marginalerna kommer upp. Och där kan man tjäna mycket pengar att köpa någonting som håller på att bli ett duopol. Mm. Eller för den delen ett monopol, det är betydligt mer sällsynt. Men om man har den lilla, så att säga, det lilla filtret i bakhuvudet, så man har ofta en ganska bra ingångspunkt i att göra framgångsrika långsiktiga aktieinvesteringar.
Mm. Men ni gör en bra bild på duopolmarknaderna globalt. Hur mycket gör ni fonden? Hur omsättningshastighet? Och...
Den är extremt låg. Sen är ofta är det ju så att bara för att man inte köper eller säljer bolag, så sitter vi inte eller spelar golf eller bara sitter och dricker kaffe, utan vi funderar på de här sakerna och går igenom extremt många bolag för att försöka förstå, ska vi byta ut ett av de här 30? Det vi kallar det då nere i Köpenhamn, det är constant competition for capital. Att man kan inte sitta där med 30 bolag och aktier som inte levererar. Och vad är då de som eventuellt knackar på dörren till portföljen? Och då funderar vi väldigt mycket på det. Och ett bra sätt då att försöka fundera på vilken vi ska stoppa in, det är att använda till exempel det vi har pratat om idag. Att försöka hitta marknader som konsolideras eller är konsoliderade. Där finns det ofta bra kandidater. Så att vi köper och säljer ganska lite i år. I globalfonden har vi inte köpt eller sålt något bolag. Ett vanligt år, och jag har jobbat på den här firman i 10 år, så kan det vara allt mellan 5 eller 6 bolag vi köper ner till 1 eller 2. Och i snitt då kanske 3-4 bolag någonstans där. Så att vi gör ganska lite i fonden in eller ut. Men vi har väldigt, väldigt mycket research för att förstå det vi äger. Ska vi ha kvar det? Eller är det något annat som då knacka på dörren till portföljen som ska in.
Kan ni, vad är senast ni sålde ut, om vi tittar tillbaka, gjorde ni något under fjolåret bara för att få en känsla vad ni har lämnat och sen tagit in?
Låt oss ta Epiroc som är relativt nytt innehav. Och det vi funderar på lite grann inför kommande decennium, det är egentligen det här att tillbaka till vi pratar om det här, det som sker i Kina mot Europa eller egentligen mot väst, att om vi nu rör oss mot en värld som är mindre globaliserat. Om globalisering har pikat och på väg ner, vilket det finns ett visst fog för att tro, i varje fall nu, så kanske det är så att vi behöver mer fabriker. Behöver vi mer fabriker så behöver vi egentligen mer metall. Behöver vi mer metall eller koppar så behöver vi mer mining. Behöver vi egentligen mer utrustning. Vi behöver mer egentligen maskiner som får upp den här kopparen. Och Epiroc är ett sånt där vi har börjat krafsa lite grann på den här temat. Att börja nudge oss in i att ha lite exponering mot en värld som kanske ser lite annorlunda ut än det vi har pratat om, att det är de här stora molnbolagen och det är Nvidia och så vidare. Det är kanske alldeles utmärkta investeringar, men lite mindre Angry Birds och lite mer kanske då faktiskt fysiska saker. Vi kallar det intelligent tangibles, att du har automatisering som kommer att kräva dels förstås då, om du har en industrirobot, metall förstås, kullager, motorer till det här, men också mjukvara som styr den på ett smart sätt, vilket kommer att kräva halvledare. Alltså en värld där vi egentligen då bygger upp Västeuropas produktionskapacitet igen. Och då är väl Epiroc ett ganska intressant exempel på, det är en liten position, det är en av de första där vi börjar fundera på, kanske kommer nästa decennium se lite annorlunda ut mot hur det har sett ut historiskt, där det har varit mjukvara och för den delen halvledare. Det tror vi kommer fortsätta, men att det var väldigt fokuserat kring teknologi, och kanske blir det lite mer hybrid framöver, alltså intelligent tangibles.
Tusen tack för att du ville komma till oss, David.
Ja, tack.